Podplay.
Det är måndag morgon och Sanni Svensson är tillbaka i era lurar och vi har kommit fram till avsnitt nummer 59.
Och då tänker vi på Simon Hjalmarsson i Frölunda. Han inte var riktigt lika bra i år som han var i fjol. Sen Pavel Rosa, jag spelade med honom i Timrå och då hade han inte 59, men det hade han i Rögle. Mantas Armalis, vilken comeback-säsong han gjort, riktigt stark i Djurgårdsmålet. Och sen Johanna Olofsson, sen kanske Karlstads mest efterlängtade kapten Linus Johansson. Ja, Färjestad suktar efter hans ledarskap.
Jag vet inte om Södertälje riktigt suktar efter Adam Hansen, men han var en väldigt viktig bricka då när de tog sig tillbaka från Division 1. Så han är alltid ihågkommen i Södertälje. Anton Mülleri har också nummer 59 på tröjan. Vi har Sebastian Enterfeldt, tidigare Sebastian Eriksson, Almtuna, Brynäs, Luleå bland annat. Vi har Leksands ikonen Gustav Jobs, en av de magiska 94-kullen där i Leksand. Och avslutningsvis Modo-guldhjälten Robert Dömer. Från SM-guld-ikon i Modo till någonting helt annat. För under söndagen står det nu helt klart att Modo hockeyspelar i Hockeyallsvenskan 2021-2022. Och tänk om man hade målat upp den bilden för ett år sedan att Modo skulle rädda sitt allsvenska kontrakt med tre omgångar kvar. Vad hade du tänkt då för ett år sedan?
Vad har du druckit, Svensson? Det hade jag tänkt då. Det kändes ju som... Modo, den här säsongen som ställdes in, hade ju något jättebra på gång. De var bra i fjol. Men det är klart, tappa mycket spelare. Björn Hellqvist som var någonstans i ryggraden, det har vi varit inne på jättemånga gånger. Sen har man någonstans försvarat sig för att det har varit sån rullians på spelare. Det finns ju andra klubbar, till exempel Västervik, som har klarat det tappen av sina spelare på ett bra sätt och ändå kunna bygga vidare med kontinuitet, framförallt på ledarsidan. Så att en fiaskosäsong för Modo utan dess like. De var, får vi se vilka som får kvala i SHL, men det är de största besvikelserna i svensk hockey så här långt.
Det kan man lugnt säga, och det man kan konstatera att det blev väl aldrig riktigt bra med den här tränartillsättningen man gjorde. Man drog ut på det länge, man nobbade Jens Gustafsson till in Ville Nieminen som ett väldigt oprövat kort på svensk nivå så att säga, och det blev inte alls bra. Det blev kaos direkt, tog man in Per Styf som ändå gjorde det bästa av de tränarna som har varit, men man ansåg sig inte nöjda med det resultatet heller. Och sen kom Magnus Sundqvist in. Och ja, nu är det tre omgångar kvar om man har löst det. Det vi kan vara överens om är att det Modo behöver göra nu är ett stort jäkla omtag rent ut sagt. Och en fråga direkt här från Oskar Sandberg. Vilka ser ni som tränare och sportchef? Jag kan inte tänka mig att Glader ska vara kvar i klubben tyvärr. Även Jonathan Wiström vill ha svar på detta. Har du någonting du kan bolla upp så här på uppstuds?
Nej, Adam skrev ju en artikel här med angående Modo tränarrekrytering. Det var ju många namn tidigare. Johan Widerbro var väl ute och säga att det var en 30 namn där för runt jul som fanns på någon lista. Och det har väl skalats ner till en 5-6 stycken nu. Det är ju svårt med tränare, speciellt med den här säsongen bakom sig när han haft sånt fiasko. Jag tycker ändå Magnus Sundqvist, nu vann han två matcher på ett övertygande sätt mot Björklöven som vi lär få anledning att återkomma till här alldeles strax. Men sett över den korta tiden Magnus har varit där så känner jag inte att det är framtiden för Modo. Det är inte Magnus som ska ta dem vidare framåt. De måste hitta ett nytt namn. Alltså, Lasse Marklund lämnar Skellefteå, stod det klart under den gångna veckan. Varför inte ta en sån? Erkänt duktig ledare på att utveckla spelare. Har en tydlig struktur och spelidé. Men nej, han... Varför inte plocka en sån? Alltså, han är dedikerad hockey. Han lever, äter, sover hockey.
Ja, väldigt spännande namn att ta en sån som är helt oprövad på A-lagsnivå. För han har jobbat med ungdomar hela sitt liv, känns det som.
Ja, det har gjort, och gjort det väldigt bra. Och ett namn jag kommer återkomma många gånger till när man kommer prata assisterande tränare, det är ju Mikael Aro som har varit i Skellefteås J20. Han var ju till exempel i Karlskrona, det som spelare men som ledare tillsammans med Ove Molin där och Pelle Hånberg. Och jag gillade den struktur han hade i spelet, noggrannheten i defensiva situationer och jobba med backarna. Det är ett namn som jag tycker borde vara på på radarn hos klubbarna. Till exempel SHL, det är flera klubbar som söker en assisterande tränare, en backtränare. Ett namn, liksom en coming man på något sätt som har fått formas lite i Skellefteås organisation i några år.
Men tillbaka till Modo då. Oskar Sandberg undrar ju fortfarande också om Fredrik Lader är rätt man. Och då ska vi måla upp lite fakta här. Fredrik Lader har ett år kvar på sitt avtal. Han har nu två säsonger som sportchef i klubben. Och man får väl ändå ge honom att det första året var bra. Även om det inte var han som byggde den största delen av den truppen. Utan det var ju faktiskt Micke Sundlöv. Och den här säsongen har det ju blivit ganska mycket som har blivit misslyckat. Men det vi ändå kan konstatera är att det är Fredrik Lader som bygger den här truppen. Nu fick han ju in Alexander Ytterell redan innan deadline. Det är en spelare de ska gå med under ett par säsonger här nu. Vi avslöjar också att de kommer att plocka in Marcus Modix från Oskarshamn. Vimmerby frustrade Marcus Modix. Så det kan ju inte bli annat än succé.
Det blir ju givetvis succé. Har man gått den skolan i Vimmerby, då har man en ljus hockeyframtid till mötes. Det vet vi sedan gammalt.
Men trots allt, Fredrik Lader har ett år kvar på sitt avtal. Ska man göra förändring, tycker du?
Jag tror att man måste strukturera. Det känns som det är väldigt många som har fingrarna i syltburken där. Det är ju liksom Videbro som är, han är ordförande eller vd, vad är hans exakta titel där?
Vd,
han är ju med och kladdar ganska mycket i sporten. Jag tror man måste strukturera upp en sportchefsroll till att det är, man har yttersta ansvar över sporten. Man måste vara tillsatt för att ha det. Det har inte Fredrik Lader. Därför tycker jag inte man kan lasta honom för det här misslyckandet helt och hållet heller. Utan det är Modo som organisation, eftersom Fredrik i många fall inte har det sista ordet. Det har ju en sportrådsgrupp och Videbro. Så att, visst att Glader, han skulle kunna lämna, men nästa person som kommer in ska nog inte skriva på det kontraktet som Fredrik Glader gjorde. Då måste man ha en tydlig område att det här ansvarar jag för. Ungefär som Mikael Sundlev hade. Han hade aldrig köpt det på samma sätt som Glader gjorde.
Det som gör att Modo sticker ut är ju faktiskt att de låter styrelsen bestämma vem det är som tränar klubben. Jag vet ju att Glader är väl lite involverad i alla fall. Han lämnar ifrån sig någon form av bruttolista, men nu är det styrelsen som ska sitta och bestämma vilken tränare det är som ska träna Modo, vilket är helt åt helvete om jag ska vara helt ärlig.
Jag tycker väl någonstans att det är styrelsen eller klubben ska väl bestämma en riktning, att den här typen av hockey vill vi spela, och utifrån där får man ju rekrytera en tränare, och då blir det ju sportchefens jobb att rekrytera en tränare. Styrelsefolk, det är inte alla folk som sitter i styrelsen som har jättebra koll på hockey. Det finns folk i styrelsen som har jättebra koll på ekonomin, marknadsföring, den typen av saker, men inte alltid i sporten. Då måste man tillsätta experter på just de områdena, och det är väl grund och botten därför man har en sportchef. Annars kan du väl be en scout eller en agent ringa, du plockar du fram 10 tränarnamn till oss. Alltså, då behöver du inte sportchefen i det fallet.
Nej, verkligen inte. Men ett lag som har en sportchef som det faktiskt har gått dåligt för den här säsongen, det är mycket, mycket sämre än vad vi förväntade oss. Det är ett lag som du var inne och tassade lite grann på här nu. Det är ju Björklöven, och de har alltså 0-12 mot Modo den här säsongen. Och det kan väl vara hänt, men Björklöven håller faktiskt på att förlora snudd på en topp 4-placering i den allsvenska tabellen, så som de håller på just nu.
Ja, förlora stort mot Modo gånger 2, Vita Hästen, alltså vad höll de på med där? Det är ju... Jag ser matchen mot båda matcherna, lördag söndagsmatcherna här mot Modo. Och det finns inte den viljan, det finns inte det drivet. Man kommer fel i position, man ser trög ut. Olle List, det var ju nästan så här, jag satt med handen för ansiktet under jag tror var mitten av andra perioden. Han var nertacklad och hade långt byte, försökte dribbla. Jag bara, nej, det var i tredje perioden. Jag kände, nej men, och ändå tar man ut målvakten. Då är det Olle som ska spela, Nu, det är inte givetvis, han hade en svag match även om han gjorde mål. Men det finns liksom inget... Det känns som att rollerna är satta i laget till viss del. Och jag tror att man måste in och spränga, bara röra om ordentligt där. För att gruppen harmonerar inte. Den sitter inte ihop. Och det var väl det man kände i fjol, att det var liksom Björklöven. Där kuggade alltid på och vid sidan av isen.
Jag känner ju så här att jag ser ju inte att en sån som Fredan Andersson har lika roligt på jobbet denna säsongen som han hade förra säsongen. Visst, det säger väl sig själv att det inte är lika roligt när man har 50 poäng mindre än vad man hade förra säsongen. Men jag känner ju att har verkligen Hans Wallson fått den här gruppen att dra åt samma håll allihopa? Alltså, det är inte jag säker på. Jag får absolut inte den känslan. Och jag är inte säker på att Björklöven ska gå med Wallson nästa säsong. Det kan vara en av Per Kentes få felrekryteringar. Jag får inte alls den vibben av att Wallson ska vara kvar. Jag skulle faktiskt kunna säga att Björklöven hade mått bra av att gå skilda vägar med Wallson.
Redan nu eller till nästa säsong?
Nej, till nästa säsong. Den här säsongen, vad ska de göra? Ska Kent gå ner och ställa sig i båset själv? Nej, det får räcka till nästa säsong. Det är inte lönt att hålla på och skapa mer kaos.
Men vänta nu, vadå? Det är inte lönt att hålla... Vad menar du? Alltså, om du ska då plocka bort honom till nästa säsong, då kan du väl plocka bort honom nu? Om du menar att du ska plocka bort, det är inte lönt. Det är fortfarande ett slutspel vi pratar om. Det är fortfarande...
Visserligen, men... Kommer det ge någonting? Ja, kanske. Men
det är klart, alltså det är klart att det, om du leker med tanken att man då har den känslan att okej, okay, Hans Wallson, hans ledarskap funkar inte i Björklöven. Det finns inget tvivel på att han gjorde supersuccé och var ett bra namn när de värvade han som succé i Skellefteå. Men han har inte lyckats här, han har inte lyckats fått ihop gruppen. Jag tror inte att den här Robert Lahti, han når inte heller ut till spelarna. Ska du då vaska den här viktigaste delen av säsongen när du skulle kunna plocka in ett namn? Det är ett namn som kom hit i 2 månader. Och liksom få till en förändring. Det är ett drömläge, Svensson, för vilken tränare som helst att komma in. Men det är inte så att de har ett dåligt lag.
Nej, alltså det är klart att de har laget. Och kan du hitta någon som är bra på att få ihop en grupp? Alltså, vad skulle du kunna tänka dig att ta in i det här läget? Alltså, nu känner jag att alla klockor ringer Per Jonsson här. Men vad kan du tänka dig då?
Alltså, den är tuff. Men alltså... Ja, det går ju lite rykten om att det fanns ett intresse från Björklöven i ett tidigt skede och för Johan Thornberg till exempel. Varför inte bara ta kontakt med Johan Thornberg? Kom upp i 2 månader. Ta det här. Du kanske inte vill vara borta från familjen, men ta det här i 2 månader och ge dig chansen. Så får vi se vad det leder. Om det är nu så att man redan funderar nu, som du spekulerar i, den här känslan att man ska göra efter säsongen, då ska man göra det här och nu. Det finns ju liksom inget, det kommer inte komma ett bättre läge i sommar. Det är nu man ska göra för att rädda upp ett slutspel.
Du som sitter på TV-avtal, hur ser klausulerna ut för ett sånt om de nu skulle kontakta Johan Thornberg?
Alltså, det vet jag inte exakt, men jag tror aldrig att man skulle vilja stoppa någon. Om det är en dröm eller någon vision någon har, så tror jag inte att man stoppar en person. Utan TV-sändningarna står inte och faller med Johan eller mig eller Wikegård för den delen. Så att det kommer fortfarande rulla på TV-sändningar. Men det är bara ett namn som jag slängde upp egentligen från ingenstans. Men eftersom det tidigare kanske fanns ett litet intresse just för Thornberg från Björklövens sida, så varför inte nu? Ge det 2 månader, kom hit. Det är ett drömläge. Hade jag varit intresserad av att vara coach, eller hade jag haft en ambition att vara tränare på hög nivå, så hade ju Björklöven varit liksom... Att det hade varit nästan som öppet mål att komma in. För det bara behövs göra små justeringar. Om nu spelarna Wallson och Lahti inte når ut till truppen och få till en förändring, bryta struktur, bryta mönster, göra om, flytta på kanske någon av de här transatlanterna som kanske inte riktigt levererar, för att få igång fler andra spelare.
Men man kan också vända på det. Om en tränare kommer in nu och man har ambition av att kanske vara där över en längre tid, om man så att säga misslyckas med att ta den här gruppen framåt, vad är det då som säger att man ska vara kvar över längre tid efter det?
Men det, alltså, om Hans Wallson nu skulle lämna här, det är ju ingenting som, alltså, det är ingenting som säger att han är inte körd som tränare, utan det funkar inte i Björklöven.
Nej,
det,
men nu menar jag om man plockar in en ny tränare nu, om den tränaren då skulle misslyckas med det här, hur ser då framtiden ut efter det för den tränaren i Björklöven till exempel?
Ja, men det är inte så noga här och nu. Det är som Per Jonsson, han har kommit in i Modo till exempel. Han har ju inte brytt sig om hur framtiden ser ut, utan han kommer dit för att rädda. Om du nu skulle komma in i tränarnamn, så gör du det bra här så kan du fortsätta. Och så, om tränaren själv känner det passade inte mig, det var inte det jag brann för, då kan ju han gå vidare. Och den tränaren är ju inte bränd på marknaden för det. För att om Hans Wallson och Mr. X misslyckas i Björklöven, så är det väl större, då finns det andra problem än bara tränaren. Är du med vad jag menar?
Ja, men jag tänker, om de plockar in till exempel nu Thornberg, vi målar nu upp honom som ett exempel, och sen så lyckas inte han vända skutan den här säsongen, hur kommer då Björklöven agera? Ska vi då fortsätta med Thornberg om han då har ambitioner att fortsätta i klubben till exempel?
Men det gör man ju upp ganska tydligt till den personen, till Mr. X, och säger kom hit i 2 månader så får vi se vart det leder. Jag menar, det är en dröm för ganska många tränare att få träna Björklöven. Dels i det här läget skulle man kunna bli liksom hjälte och plocka upp klubben. För jag vidhåller fortfarande, det finns potential i den gruppen. Absolut, det finns potential att gå upp. Men man har inte visat det på väldigt, väldigt länge. Så att det är ju drömläge för en tränare att komma in. Men då får man ju vara tydlig vid en eventuell kontakt och säga det gäller de här 2 månaderna, sen utvärderar vi det. Vi kommer inte lova varandra någonting, utan vi committar 2 månader här och nu och får se hur det går.
Ja, man har ju bränt första placeringen sedan länge. Man har ju stort sett bränt andra platsen till BIK Karlskoga. Man håller på att bränna tredjeplatsen till Södertälje. Om man skulle verkligen kunna bränna fjärdeplatsen även till antingen Mora eller Västervik, klarar Björklöven verkligen topp 4 nu?
Nej, det ser ju väldigt tufft ut. Södertälje som är 1 poäng bakom har ju en match mindre spelad. Men kan vi inte stanna upp i Mora och Västervik? Hur ballt är inte det? Att det är liksom i 2 lag som inte många trodde på inför säsongen. Västervik tappade för stort sett allt och lite till. Och Mora byggde om med en låg budget. Man var väldigt tydliga med att det finns inte ekonomi. Vet inte ens om vi kommer klara den här säsongen. Och man landar in nu, här och nu, på en femte plats. Så är ju att spela jäkligt rolig hockey, måste jag säga. Jäkligt rolig hockey.
Jag vet inte om du hörde Peter Hermundsson när han gästade Adam och Brumé i deras podd. Nu kallar jag det Adam och Brumé för deras podd. Det känns som det är deras podd.
Ja, han har äntligen fått en sidekick, Adam och Bromé där. Ja, men det är klart, jag lyssnar flitigt på de poddarna. Och Hermansson har jag haft mycket åsikter på, men han pratar ju inte allt från Moras bästa, utan han pratar ju lite för svensk hockey och har någonstans stått i stormens öga på barrikaden där och talat för vad svensk hockey, vad han tycker är bäst för svensk hockey, och det hedrar honom faktiskt mycket.
Ja. Ja, och där, i podden var han ju inne på, alltså han var ju helt öppen med att Moras ambition den här säsongen är ju att sporten kommer i andra hand. Det är deras ekonomi som allting handlade om när man gick in i säsongen. Man drog i bromsen jättetidigt, och jag blev faktiskt jätteglad när jag hörde hur glad Peter var att man hade löst den här situationen och att de hade fått in 7 miljoner från privatpersoner i Mora, att alla verkligen hade ställt upp på klubben, att man hade lyckats med det, samtidigt som man då är på helt rätt väg med det sportsliga. Ingen press alls. Johan Hedberg har fått jobba i lugn och ro. Man har knappt värvat någonting. Man tog väl in lite här på slutet. Man har fått en superutveckling i en sån som Ludvig Lars som man plockar från Nordamerika. Hedberg hade säkert scoutat honom jätteväl. Alltså det känns som Mora verkligen är på väg åt rätt håll.
Men Ludvig Larsson, det är ju det. Moda är på väg åt rätt håll. Vi pratar om dem här. De är liksom topp 4, topp 6. Kommer kanske kunna gå till en semifinal. Spelarna kommer exponeras. Så blir det ju när det går bra. Det är ju liksom lättare för Modo nu. Om de skulle vilja bygga vidare på det här laget, så är det kanske inte jättemånga som är attraktiva för andra klubbar, med tanke på att man har varit så dåliga. Men så kommer det vara omvänt för Mora. En sån som Larsson, han måste ju ha ett gäng SHL-anbud. Och flera spelare till, såklart.
Ja, alltså vi skrev ju om honom här i veckan, och vad jag hörde under helgen så är det 9 stycken SHL-klubbar som är konkret intresserade av honom, och de andra 5 är väl lite intresserade men inte så intresserade, så att det är ju nerskalat till 9 klubbar han kommer att spela i SHL nästa säsong. Jag har pratat med Ludvig själv och det är nästa steg för honom. Han kommer hamna i SHL, och det här är ju en, alltså han har ju fullständigt exploderat under 2021. Han har vräkt in poäng. Jag tror han hade gjort 31 poäng på 24 matcher. Och innan helgens matcher så gjorde han väl ytterligare ett gäng poäng då också. Så att det här är en spelare som är bra över hela banan. Bra tekare. Gör sina kedjekompisar bättre. Och gör poäng. Så att det här är ju en supervärvning för det SHL-laget. Det kommer bli mycket bang for the buck på honom.
Då ska du få en uppgift. Då är du hans agent för en minut, inte för en dag. Du är Ludvig Larssons agent och Daniel Ljunggrens agent. Han är också center i Mora som också har gått superbra. Börja sätta Larsson i ett SHL-lag. Vad skulle du placera honom?
Skulle kunna tänka mig om till exempel Jakob Petersson försvinner från Färjestad, så skulle det väl det kunna vara ett ganska bra alternativ för honom. Jag ser mycket centerluckor i ett lag som HV71, om vi nu räknar med att HV71 blir kvar i SHL. Det är väl egentligen bara Illomäki som har avtal av centrarna i HV71. Skulle säkert kunna få en framskjuten roll. HV behov av lite nya fräscha namn, skulle säkert vara jättebra. Linköping har väl också lite luckor där efter Marcus Ljung. Kärke är osäker, det finns ingen riktigt tredje center. Så att det kommer finnas alternativ för honom bara där.
Ljunggren, nu vill jag att du ska vara mer konkret. Du var ju agent, du ska inte plocka fram tre lag, du ska plocka fram ett lag till.
Nej, men om jag är agent så ska jag väl plocka fram tre stycken så de kan buda mot varandra.
Ja, men du sa ju att det var nio klubbar som du, så du måste ju sålla ner de nio. Då får ju de buda mot varandra och du får.
Ja, men nu har jag sålat ner det till tre. Nu står Ludvig och ska välja och så har ett bud från de tre.
Ja, visserligen. Nej, det är sant. Men ja. Ljunggren då, vad sätter du han?
Oj, Örebro har väl lite luckor kvar bland sina yttrar. Där finns väl lucka i både tredje och andra linan så här spontant. Svårt, alltså han är en jäkla målskytt så att, men där finns väl luckor där och det finns väl luckor både här och var kan jag tycka, men Örebro är väl ett lag spontant. Djurgården fyller väl upp med typ Filip Cederqvist och Linus Andersson i en tredje lina. Luleå har rätt tjockt, Brynäs har rätt tjockt, så att spontant har ju Örebro en plats i sitt lag för den typen av spelare.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men annars då i Hockeyallsvenskan, är det huggsexa på spelarna du som vi hör mer än vad jag gör och pratar med fler just kring värvningar? Är det liksom, kommer det bli en slakt på de Hockeyallsvenska spelarna nu när ekonomin kommer dras ner? Finns det andra namn som klubbarna drar i?
Ja, men det blir det ju. Alltså det som man är inne i egentligen i december, januari kanske pågår nu eftersom allting har blivit lite förskjutet. Vi har ju skrivit om flera stycken här nu som lämnar Allsvenskan. Hugo Gustafsson, Nicky Olesen, William Wallinder, Filip Cederqvist som jag nämnde. Där finns ju andra spelare också som kommer gå. Ludvig Larsson är en sån. Vi har Axel Bergqvist i BIK Karlskoga till exempel. Och BIK Karlskoga tycker jag vi ska stanna vid. De löser alltså andra platsen. Kan vi prata lite om det till att börja med?
Ja, nej, vi pratar mycket som helst. De är fascinerande på sitt sätt. De är bra alltså. Och år efter år, nu får man in en ny tränare, Carl Helmersson, som gör ett uppenbarligen ett jättejobb och har vunnit stor respekt hos spelartruppen. Och Henrik Björklund liksom lämnade Modo och tänkte man, ska han gå till BIK Karlskoga, flytta hem? Inom situationstänket varva ner, men han är ju nästan bättre, han är fan bättre än någonsin Björka nu.
Ja, det är han. Och där finns lite intresse. Fröberg är ju ändå på och nosar lite på honom där. Att tänka få in en sån målskytt som kan bomba in baljor. För han hade bombat in mål i powerplay SHL också.
Ja. Alltså, han har ju inte ett sämre skott än vad Kim Rostal har som inledningsvis stod och öste in mål i powerplay där. Sen har du ju Linus Karlsson också som har haft en raketutväxling sedan han lämnade Karlskrona under säsongen i fjol. Och jag menar, det är också en spelare som många klubbar lär jaga.
Ja, alltså där, Linus Karlsson är väl ändå ett utmärkt exempel på vad det är som händer med pojkar som kommer till Karlskoga. De blir lite män där faktiskt. Daggen och de uppfostrar dem lite så att... Det är väl verkligen urtypen från sån spelare som de gör SHL-mässigt i sin miljö.
Men stanna upp lite vid Axel Bergqvist där. Vad hör du kring honom? För det var ju en spelare som, vet både du och jag, när han värvade till Karlskoga så var vi så här: oj, vilken värvning. Det är perfekt som klippt och skuren i Karlskoga för att ta det klivet och sen till SHL. 18 poäng, bra. Spelar inte powerplay. Alltså... komma till en SHL-klubb som jobbar med hans skridskoåkning varje dag, då kommer han bli en SHL-back. Det är helt, det vet jag. Alltså han kommer bli en bra SHL-back. Men då måste man jobba med det varje dag. På något sätt ett 2-3 års projekt med en sån spelare. För han har storleken, han har mycket, en stor uppsida tycker jag.
Ja, alltså jag har hört tre klubbar som är lite intresserade av honom, och det är ju Djurgården, det är Malmö och det är Örebro. Jag vet inte om Djurgårdens intresse var innan de värvade Josef Ingman och Rasmus Bengtsson. Malmö har ändå fyllt upp lite här med Helge Grans och Anton Olsson och lite av den yngre sorten där, man kanske vill behålla Linus Kronholm här nu efter att han ändå har gjort det bra. Så att jag skulle nästan säga att han är, att det luktar ganska mycket Örebro om Axel Bergqvist där. Inte så lång flytt, inte för det spelar så stor roll. Men Örebro har ju säkert haft möjlighet att se honom på nära håll väldigt mycket. Så att det skulle kunna vara en möjlig flytt eftersom jag vet att de är intresserade.
Där är det också rätt intressant om man stannar upp där. Örebro är ett av de lagen som måste rekrytera en ny tränare. I det här fallet en assisterande tränare, och det är ju en backtränare. Det är också ganska viktigt kan jag känna numera. När jag valde klubb, då man pratade med headcoachen, alltså tränarna, jag skulle till Färjestad, Thomas Samuelsson. Det var liksom inte, det var inte så noga vem som var backtränare i mitt fall. Så det är det ju numera. Det är den ändå backtränaren som ska jobba med dig dagligen för att du ska ta det här steget. Så att där vill man ju nästan, innan man väljer klubb, så vill man ju någonstans veta vem är tränare. Vem ska träna Djurgården till exempel, om man nu var lite på glid till Djurgården. Vem ska vara assisterande tränare i det här fallet i Örebro? Det vill man ju veta som spelare numera, ganska mer tydligt än på min tid.
Ja, verkligen. Frågan är, då ska de ju ha någonting att presentera också. Det är väl mer det. För Djurgårdens del så tror inte jag att man är framme i den processen.
Ja, det är en hunka till Barncancerfonden. Det är välkomnat. Det välkomnas alltid.
Ja, jag tar den. Jag tycker vi får samla upp. Vi får smälla in vad som 500 eller 1000 här när säsongen är slut och bara samla på oss våra botar här under säsongen.
Vi kanske ska göra det så vi får inte munkavel. För ibland vill man ju säga, man vill, men man halkar upp på det ordet där. Så att man får vi göra det, så får vi bara liksom casha in efter poddsäsongen istället.
Ja, exakt. Men du, vi tar en fråga från Ludde Gurka här som han har skickat in för fjärde veckan i rad. Och nu måste vi ju ta den, för att nu skrev han verkligen, det här är fjärde veckan i rad, så att nu får vi inte glömma honom. Vilket lag kommer stå sig starkast i Hockeyallsvenskan nästa år? Alltså förutsättningarna ekonomiskt och så vidare.
Jag skulle vilja, nu kommer jag liksom inte ta den klubben som eventuellt ramlar ut, utan nu fokuserar jag på de hockeyallsvenska klubbarna. Om Timrå inte går upp så kommer de stå sig starka nästa år. De kommer tappa spelare, men det är en attraktiv ställe att spela på. Det är klart man kan tappa Fredan Andersson som tränare. Nubben är kvar, det står för stabilitet. Sen skulle jag säga att Björklöven, om de inte går upp, visst det är lite rörigt. Du nämnde här att Hans Wallson skulle lämna i sommar, hit och dit, vilka spelare ska plocka. Men det är ändå, de har ändå en stor fanbase. Det är ett lag som berör. Om eller när publiken väl kommer tillbaka så kommer de vallfärda dit. Det är ett spel, istället jag tror man vill spela på. Umeå är ett härligt stad. Sen vill jag också lyfta fram Mora i det fallet. Även om man kommer tappa spelare så känns det som att Mora, spelarna kommer titta, oj, fan, Mora gör något jävligt bra. Det verkar intressant, där utvecklas man. Och det är det som man måste bygga, det ger ringa på vattnet. Visst, man kommer tappa spelare, men man kommer å andra sidan kunna rekrytera spelare som vill spela för Johan Hedberg i Mora. Så att de tre klubbarna tror jag på. Du då?
Ja, men jag tror ett sånt lag som Västerås har ju inte svävat alls med pengarna denna säsongen, utan där har han ändå varit ganska tillbakadragen, Patrik Zetterberg. Så det är ett lag som jag ändå tror kommer resa sig nu, men ganska långt ner i tabellen. Det kommer ju bli ett riktigt mellanår för Västerås här nu. Frågan är om de ens överlever en åttondelsfinal som läget ser ut nu. Sen Karlskoga, jag menar, de kommer ju också ställa ett bra lag på benen. Så att jag tror ändå det är ganska många klubbar, alltså. Det såg rätt alarmerande ut i höstas, men jag tror ändå att AIK bygger ju också ganska bra här med goda framtidsutsikter, med att man värvat Kristoffer Malm som sportchef, Anton Blomqvist som tränare, och jag menar, där finns väl alltid starka personer som kan putta in pengar i en sån klubb som AIK, speciellt när man har liksom gjort en omstart och gjort ett omtag och har lite fräsch satsning.
Ja, och man måste ju också, man får ju i det här fallet inte glömma Södertälje heller. Det finns ju så väldigt många starka, jag vet att fans inte gillar när man säger varumärken, men man får ändå säga det om klubbar. Men Södertälje med det Mikael Samuelsson, det är tydligheten han har i sitt lagbygge, ledarskap, så känner jag också att det är Södertälje ett lag som kommer kunna bli hållbara. Om man inte tar klivet upp i år så kommer man kunna satsa även nästa år för att ta det steget.
Jag tror närmast att det som har hänt har ju varit bra för många klubbar, sett ur den aspekten att man har hela tiden behövt tänka på, har vi råd att göra det här? Alltså man har hela tiden fått väga in det ekonomiska för varje klubb. Så därför har man liksom, man har hållit tillbaka allting för att prioritera ekonomin. Och därför tror jag att de stora klubbarna, det kommer inte bli något sånt att vi måste gå in i en rekonstruktion av de allsvenska klubbarna, utan man har hållit väldigt balanserat, man har kört med sina kampanjer, man har hållit nere sina kostnader. Så att jag tror inte alls på att det blir något lag som liksom kommer sticka ut i negativ bemärkelse, utan jag tror att många klubbar kommer vara ganska starka nästa säsong av de här lagen.
Innan vi rundar av med Hockeyallsvenskan så vill jag ha en Dahlén-uppdatering. Blir det något poängrekord eller inte? Hur står han, säger Svensson?
71 poäng, 3 matcher kvar att spela. Han behöver upp i 80 poäng. Jag tror inte han löser det. Även om vi såg honom förra säsongen när han gjorde typ 6-7 poäng mot Almtuna borta i någon omgång där i slutet av serien, så tror jag inte det kommer hända i år. Det man däremot kan notera är att Dahlén har ju ett snitt på 1,61. Och när Jonathan Jonsson satte sina 79 poäng på 52 matcher förra säsongen så hade han 1,52. Vilket då gör att det som har saboterat allting för Dahlén denna säsongen är när han blev kallad till den högklassiga turneringen Karjala Cup i november.
Men det kommer inte stå i historieböckerna, det är poängrekorden som står. Det kommer inte stå något poängsnitt där. Så att 3 matcher alltså, han ska möta Modo, Västervik och AIK då, Jonathan Dahlén och hans Timrå. Jag har svårt att se att han ska klämma in 9 poäng där. Det hade varit klart, det hade varit jävligt roligt om han gjorde det. För att när man väl summerar Jonathan Jonsson och Jonathan Dahléns karriärer så tror jag man kommer ha Dahlén som den bättre av de två. Även om Jonathan Jonsson tycker jag har gjort jättebra i Skellefteå. Så någonstans det namnet klingar tyngre i en allsvensk historiebok. Men det blir tufft för han, så jag ska inte ta ut det för tidigt. Men fortsatt stort grattis då Jonathan Jonsson till rekordnoteringen.
För en vecka sedan när vi poddade så sa du: wow, vilken jäkla bomb ni levererade när ni sa att Robert Olsson var högaktuell för en flytt till Skellefteå. Och under lördagen så gick Djurgården ut med att Robert Olsson lämnar Djurgården. Och då kan vi omedelbart lägga ihop pusslet att han är klar för Skellefteå. Vad säger du om den flytten?
Oväntad, spännande. Jag förstår att Robert Olsson väljer att göra den flytten med tanke på att för varje vecka som har gått så har jag känt att det är någonting som inte stämmer här, med tanke på att Djurgården borde ha varit väldigt måna om att försöka förlänga med Robert, vilket man uppenbarligen inte har varit. Robert har nog kanske själv känt att det har runnit ut i sanden och velat flytta, så att det landade någonstans ganska väntat. Men att det blev Skellefteå, det var ändå oväntat måste jag säga. För det kändes som att man hade hittat sin konstellation där med 3 någonstans assisterande tränare som jobbar ihop. Och nu kommer ju Robban, svårt att tänka mig att han kommer kliva in som en av 3. Utan han kommer vara head coach och ha assisterande tränare vid sin sida.
Och det gör ju att Djurgården är på jakt efter en ny huvudtränare. Och då finns det ju ändå ett antal spår som man kan måla upp när det gäller Djurgården. Jag har hört både Marcus Ragnarsson, jag har hört Thomas Montén, jag har hört Tony Sabels namn nämnas. Det finns ju ändå ett koppel av tränare. Jag har till och med hört just Thornberg som du nämnde tidigare. Och naturligtvis även Wikegård har ju nämnts i något sammanhang här. När Djurgården kommer på tal, vem tror du tränar Djurgården?
Den är svår, men jag skulle nog vilja också lägga in Daniel Eriksson i leken där, Linköpingstränaren. Det är ju brorsa till Joakim Eriksson. Han spelar ett högt spel om man tar en så pass orutinerad tränare. Men samtidigt skulle inte förvåna mig om det är ett namn när man håller koll på, det beroende att säga, när det är ens brorsa som ska rekrytera i så fall. Men det är ett namn som jag tror kommer vara i den hatten, men Sabel, han har ju varit i Djurgården tidigare. Det är ändå ett namn som skulle kunna klinga rätt intressant. Ska inte underskatta att han ändå har gjort ett bra jobb i
Jättebra jobb i Vita Hästen. Ja, jättebra jobb har han gjort där.
Jag menar, det har hänt, det har ju runnit en del vatten under broarna sedan han var i Djurgården senast. Och han har ju skaffat på sig rutin. Jag är ändå inne på att är man tränare i Djurgården, det är, även om de inte har kanske ambitioner att vara ett topplag, det är ändå en, det är ändå en tuff, det är tuffare klimat i Stockholm att vara tränare, skulle jag vilja säga, mångt och mycket. Det är ett hårdare klimat. Du kan inte plocka in vem som helst som inte har varit på en rätt hög nivå tidigare eller har varit med. Som därför blir en sån som Thomas Pannanen, det namnet plockar jag bort direkt till exempel av den anledningen. Och i grund och botten skulle jag göra samma med Daniel Eriksson. Men nu finns det ju relationen Joakim, brorsa till Daniel, som gör att jag ändå tror att den lösningen skulle kunna finnas där.
Men där skulle ju Sabel funka alldeles utmärkt. Han är ju liksom från Stockholm, han har varit i klubben tidigare. Han har ett stort Djurgårdshjärta. Han tar väl ingen skit på något sätt. Så att det skulle vara ett utmärkt val för Djurgården att få in honom då.
Definitivt. Och när jag först då började känna lite det här på Tony Sabel, så nej, men Tony Sabel, känns det så sexigt om man säger så. Men samtidigt, han har gjort det bra. Han har gjort det jäkligt bra i Vita Hästen. Och det pratar man om Vita Hästen, det är ju inte de stora rubrikernas lag. De är liksom, jobbar ju ganska små medel och lite i skymundan, men gjort det bra med många spelare där och ändå. Så det känns ju som ett, kanske det hetaste spåret här och nu.
Ja, verkligen. Jag tror att det är ett namn som är långt fram. Lätt ett av topp tre namnen, så känns det.
Men du, jag har suttit på min kammare och skissat på HVs tränarlösning där. Får jag presentera den?
Ja, det lät ju väldigt spännande. I vilken division har du då kalkylerat? Det är SHL då, utgår jag från.
Ja, men både SHL och Hockeyallsvenskan. Utan här måste man ju rekrytera en tränare som, det går ju inte att rekrytera en tränare med en klausul att spelar vi SHL så gäller det här. Det är ju som Oskarshamn och Thomas Fröberg gjorde i fjol med Martin Filander, att det var ett kontrakt som gällde oavsett division. Och det måste ju HV också såklart rekrytera. Men Tommy Samuelsson är ju ett namn som inger respekt och trygghet. Han har ju sagt upp sitt optionsår i Zürich. Han tar HV71. Jag vet att det fanns ett intresse från HV71 sida. Jag tror att det var 2011 för Tommy när jag spelade i Färjestad. Han gick till Wien då. Sen har det klart, andra personer sitter ju i bestämmande funktion i HV. Men han är trygghet. Och Stefan Klockare vid sin sida. Klockare har många år i Skellefteå. Det är inte säkert att han blir kvar där. Det är långt ifrån säkert. Tommy och Klockare jobbade tillsammans på ett bra sätt i Skellefteå på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att det känns som en... Men går det igång eller? Känner du som jag att det skulle kunna vara bra?
jag sitter och småskrattar lite åt det faktiskt. För det känns som att du har suttit och läst av min sms-inkorg nu på något sätt. För att jag har suttit och bollat med ett par källor där som har ganska bra koll på HV. Och jag fick från ett jäkligt bra håll, ska jag säga, att HV undersökte Tommy Samuelsson för inte allt för länge sedan.
Oj.
Det är verkligen ett av deras huvudspår inför nästa säsong, att det ska vara någon form av kontakttagen. Så att jag är ju lite rädd för att du sitter och läser mina sms nu.
Nej, så illa, så nära har vi inte blivit under de här poddåren. Men det var därför det såg så lurigt ut. Du satt och skrattade. Jag tänkte att vilken idé att du gick igång på min idé när du satt där och skrattade. Så det finns då en, enligt ryktet då, eller enligt källor, så skulle det kunna finnas en chans att så blir fallet.
Ja, alltså jag hör att det är ganska god chans att, som sagt, att han är ett av deras absolut hetaste spår. Att man vill ha en ganska lugn och trygg och erfaren person som liksom kan ta ett nytt omtag om HV71, som inte stressar upp sig utan som får göra sitt och som fortfarande ändå har drivet. Jag menar, Tommy är 61 år, men man får ge honom att han har ett jävligt driv för hockeyn. Ja.
Så är det ju. Och då kanske folk tycker så här, men är det rätt steg? Eller alltså, är det nästa steg för HV71? Alltså, det är ett steg för HV71. Det finns ingen nästa steg i rätt steg. Det är ett steg och de behöver ta steg i rätt riktning. Och få Tommy 2 år och sätta då en kravställande miljö på tydligare sätt. Jag tror Lillis också har kommit in nu när han kom in med en kravställande, men det är svårt att komma in mitt under säsong med en kravställande miljö, skruva upp träningarna, laget ligger skrynkligt till. Tommy har den fina förmågan. Jag var ingen ögontjänare så när jag tränade, men när han gick in i gymmet, då tränade man lite hårdare. När han stod på isen, man tränade lite hårdare. Det var inte att han sa någonting speciellt eller gjorde någonting, men han hade den påverkan på mig och jag vet många andra när han hade oss, att fan, vi ska visa honom någonstans. Jag uppskattar Tommy jättemycket, dels för hans ärlighet, han är väldigt rak och ärlig i sin kommunikation, och framförallt för hans driv och kunnande kring hockey. Han har ju anammat också det nya, lite det här underliggande statistik och sådana saker, så det är liksom ingen trött, mosig, grå gubbe som inte anpassar sig till den nya typen av hockey som ändå spelas på och till viss del vid sidan av isen.
Däremot hade jag inte alls hört att klockare då skulle vara ett spår som du då lanserar som din idé. Men det kanske kan vara dags för en sån som klockar att klippa banden med Skellefteå, i alla fall för den här gången.
Ja, men alltså, han kan ju säkert bli kvar. Det är liksom, han gör ju ett jättebra jobb där. Men någonstans vore det ju kul att se en sån testa sina vingar också. Det är klart att han har varit i Skellefteå länge. Många spelare har varit där ett tag. Och liksom, de vet, de kan ha honom på sina fem fingrar. Att en sån får testa sina vingar på, i HV71 till exempel nu då. Just med Thomas Samuelsson som är väldigt duktig på att lyfta fram ledarna omkring sig också. Ingen sån här one man show tränare på det sättet.
Ja, nu har vi pratat lite tränare, men jag tycker vi ska prata lite grann av de fåtalet matcher i SHL som faktiskt spelades under den gångna veckan. Brynäs är ju tillbaka i spel och det var ju jätteskönt att se det. Jag blev lite glad av Peter Andersson när jag såg intervjun med honom i Örebro, att det fanns inte en tanke på honom om att klaga på spelschemat längre, utan han sa, vi har ett bra spelschema, nu tar vi det för vad det är och anpassa oss till det. Vi har 16 friska forwards, alla backar är friska också, så att nu kör vi. Men resultatmässigt, Brynäs en poäng av 6 möjliga i återstarten. Inte det vad man hoppades på, va?
Nej, det är för dåligt såklart. Samtidigt tycker jag man ska veta att Örebro där, om vi stannar upp, börjar med lite stanna upp för Örebro där, det är ju en outsider. Jag skulle väl säga att jag lägger in dem i topp 4 skålen nu. Det är, om jag skulle ranka semifinallag här och nu, så är det självklart Rögle, Växjö och Skellefteå. Sen slänger jag in Örebro där. Tycker att det är ett lag som de imponerar. Bra kompakt försvarsspel, sylvassa vändningar. Det är ingen sån här stjärngäng med massa sån här Spets, Selari, Camper, Rivik, Kedja eller Lindström, Berggren, utan det är ett gediget bra kollektiv med Spets. Leino tycker jag är bra i år till exempel, Kovacs, Abols, det finns såklart några stycken, en bra backsida, men det är ett lag som jag måste lägga in där. Så att börja då i Brynäs fall mot Örebro borta, det är klart det är tufft, men ändå jäkligt starkt när man kommer tillbaka och tar en poäng i den matchen. Det är fruktansvärt starkt skulle jag vilja säga.
Ja, verkligen. De hämtar kapp 2-0 till 2-2 där i tredje perioden ska tilläggas. Och det kändes som att det där var ändå en moralboost som Brynäs behövde. Sen kommer de ut mot Leksand och försvarsspelet är ju snutt på obefintligt, det jag såg av den matchen.
Ja, nej, det är jättesvagt. Och nu faller man någonstans tillbaka där man var. Jag tycker man har strukturerat upp och stabiliserat försvarsspelet, men nu känns det som att det är 25 matcher bakåt i tiden. Ersson såg, det var en del som absolut inte var otagbara av målen. Jag tycker försvarsspelet, man kommer ur position, man jagar spelare, man släpper som är Müller där, den schweiziska backen, gör sitt första mål. Man tappar honom helt i position, man åker och jagar. Nej, det är dåligt. Och sen tycker jag också att powerplay, jag förstår inte att man inte spelar Chad Billings. Man har ändå värvat in Chad Billings. Vad är Chad Billings för dig i hockeymässigt?
Ja, men Chad Billings för mig är ju en spelskicklig back som gör mycket poäng. Han visar i Linköping, han var ju lätt en av SHLs bästa offensiva backar. Han ska stå där uppe i powerplay. För mig är det Chad Billings.
Och Simon Bertilsson för dig är?
Ja, inte där han står nu i alla fall. Det är en jätteduktig back i egna zon. Spelar rejält för stopp i spelet. Bra i boxplay. Det är Simon Bertilsson för mig.
Mm. Nu står ju han i första uppställningen i powerplay. Där man då har Harper och Rudin tycker jag på fel sida initialt också. Där måste man byta sida snabbt på dem. Om ens Harper ska spela där, ska Emil Molin komma in för att han är skicklig i powerplay? Eller är han så stukad självförtroende så att det inte finns möjlighet? Jag hade velat sett honom där istället för Harper. Då får man ändå den här powerplay toppkedjan eller toppenheten. Och samtidigt när man jagar mål, nu gör man mål via Rudin där man får göra en bra försering, man gör en bra push. Men inte, Chad Billings inte ens inne. De har 6 forwards inne i första uppställningen. Sen andra uppställningen, då är det Bertilsson och Björk. Men nog fasiken borde finnas plats för Billings i någon av de två när man jagar ett mål.
Ja, definitivt. Alltså, annars fattar jag inte varför man värvar honom. Men jag tänker ta en fråga, kasta in här rakt av. Det är Daniel Kristoffersson. Det är inte vår vän Disco som lanserade ett världsscoop i fredags när han avslöjade att Marek Hamšík ska till Göteborg. Men det är en helt annan sak. Men jag säger så här, den bästa slovaken finns ändå i SHL. Han heter Marek Rivik.
Ja, absolut. Han är ju, jag menar, han var ju en skillnad i den här matchen mot Brynäs igår. Gjorde, jag tror jag, första målet på 9 matcher och gjorde 3 poäng. Och han, ja, men hade han spelat alla matcher så hade han vunnit poängligan. Men till Dahlén, resonemanget där, det är inte poängsnittet som vinner poängligan.
Nej, så är det. Men till frågan från Daniel Kristoffersson, inte Disco då. Här har ni ett samtalsämne till podden. Hur i helvete kan det se ut som det gör defensivt för Brynäs när man har backar som heter Bertelsson, Berglund, Andersén, Billings och Nyberg? Att det blir tamt framåt är inte så konstigt, men att det defensiva övergår mitt förstånd.
Ja, det gör det mitt också. Och tycker ändå att Peter Andersson, var någonstans han verkligen var bra i sitt ledarskap med Malmö, så var det tydligheten i defensiven. Jag vet att Martin Filander var där och hade en viktig nyckelroll i just den typen, men ändå, det landar ändå på huvudtränaren. Och jag förvånar att inte man har klarat av att liksom strukturera upp det. Sen får man se om det här var ett gupp i vägen, eller vad man ska säga, totalt fel tidpunkt. Men jag tycker att defensiven till Brynäs försvar har sett bättre ut de senaste 20 matcherna än vad det gjorde dessförinnan, och framförallt vad det gjorde igår mot Leksand.
Nu är man i alla fall lite lägre. Jag tyckte Simon Bertelsson sa det ganska bra efter matchen där i Simon till Lena Sundqvist, att det handlar inte om prestation, det handlar bara om att ta poäng. Och därför var han så fruktansvärt lack efter matchen att man inte lyckades ta poäng. Man gör alltså 5 mål på hemmaplan. Man ska ändå klara av att ta en poäng då, eller 2 eller 3 till och med. Det som händer nu i Brynäs är att man har 4 poäng till Linköping. Och man har ju visserligen några matcher i handen, men lagen ska mötas på tisdag. Och skulle då Linköping faktiskt vinna den matchen så är det 7 poäng. Och jag menar, visst, man kan prata om matcher i handen, men 7 poäng kommer ändå vara 7 poäng. Nu är jag långt före i händelser av att Linköping skulle vinna den matchen. Men Linköping var bättre när de möttes i Gävle förra gången och vann rättvist. Så vad är det som säger att Linköping inte ska kunna göra det igen?
Nej, och Linköping har ju varit bättre efter det rejäla bottennappet som man hade mot Skellefteå. Så har man ändå gått in och gjort bra prestationer och bra matcher, tagit poäng. Lyckades vinna mot Färjestad också i torsdags på ett ändå övertygande sätt, får jag säga. Även om Färjestad var bättre i 2 perioder, så tycker jag att Linköping stängde matchen bra i den 3:e perioden. Så att, alltså, den matchen blir ju... Ja, det är skönt att sitta vid sidan och titta på den matchen. Det hade ingen match man vill spela. Och där är framförallt pressen på Brynäs. För att min känsla kring Linköping har varit så ett tag att de har någonstans landat. Det kan bli kval. Okej, vi räds det inte på det sättet. De har någonstans omfamnat det. Även om de inte vill vara i det läget, så har de någonstans accepterat det.
Du ska till Gävle på tisdag och göra matchen. Det kan vara en av säsongens höjdare så här långt, va?
Ja, det är det ju. Sen är det klart att en sån som match som Rögle-Skellefteå är en höjdare på sitt sätt. Men det här blir ju ett ångestmöte där, jag menar, sätter du på tvn och kollar på en match och du är hockeyintresserad men du kanske inte brinner för något specifikt lag, då är det ju ditåt du blickar, för liksom, den typen av match betyder så galet mycket för båda lagen.
Ett lag som har tagit sig ur bottenstriden är Malmö Redhawks, och de följde du från studion i Stockholm när de tog sin 7:e raka seger mot Färjestad. En match som de egentligen inte borde vunnit, men som de vann ändå. Det är väl lite grann det som säger någonting om Malmö just nu, att man vinner även när man spelar dåligt.
Lena Sundqvist sammanfattade det ganska bra där i studion. Hon sa att det var topplagsbeteende. Det är ofta det man pratar om, topplag. Ja, men Skellefteå var inte så bra idag, men de hittar sätt att vinna. Eller Örebro hittar sätt att vinna. Rögle, de här lagen. Alltså Malmö är ju... Jag tycker att i 2 perioder så är det... Nej, egentligen hela matchen så är Färjestad bättre. Skapar vassare chanser. Malmö har egentligen inte speciellt mycket heta läge. Men trots underläge, man tar sig tillbaka. Man gör det bra, och jag måste ändå ge cred till bröderna Westerholm, Sylvegård där. De ser ju inte mycket ut i världen, bröderna Westerholm, men de är riktigt bra nu. Och framförallt Pontus då, som gjorde 2, och ja, han var ju 3-målsskytt där ett tag i straffläggningen innan Adam Johnson var den som fick det avgörande målet.
Alltså, man känner lite grann på ledarna i Malmö, man känner på Patrik Sylvegård då, sportchefen. Det finns någon form av hatkärlek mot de här tvillingarna. Ena stunden så kan de gå och svära något fruktansvärt åt dem att ni kladdar bort den ena pucken efter det andra och det är det ena och med det tredje. Och sen så rätt för det så är de ändå där och har skickat in en avgörande puck. Det är ju hur många gånger som helst av de här 7 matcherna. Om jag skulle måla upp en bild här nu av vi ska göra Expressens bilaga inför nästa säsong. Skulle du sätta bröderna Westholm i ett fack där de är? Ja, men det här är medelbra spelare. Det är 3 år i en bilaga. Eller har de studsat upp så att de är 4 i din bok?
Ja, men nu har de gjort det. De senaste veckorna har de gjort det. Men de leder det formstarkaste laget. Sen är det ju över tid måste man prestera. Men jag menar, Patrik Westerholm, han spelade ju i landslaget när han var i Frölunda. Jag menar, han var ju en viktig center för dem. Skadade sig olyckligt där i slutspelet och vann guld i kavaj. Pontus är väl den som kanske inte riktigt har nått upp i den nivån av de två. Men jag tycker ändå den här säsongen att de ser inte mycket ut, men de är effektiva, de är bra, de skapar chanser, de låser fast pucken, de gör det jäkligt bra. Sen tycker jag att Emil Sylvegård har hittat sin roll där mellan, eller bredvid dem, och han var ju där i början av säsongen, det funkade inte alls, för de hittade inte kemin. De är inte lätta att spela med, de småspelar lite.
Alltså, det krävs ju något speciellt för att spela med dem, jag vet att Emil skäller något fruktansvärt på dem alltså.
Ja, och jag menar, jag tror man behöver det, den ärliga, raka kommunikationen för att hitta det samarbetet. Det fanns inte där i början av säsongen, och då kände jag, oj, vem ska de här spela med? Ska de ens spela tillsammans, eller måste man till och med splitta på dem? Men en stor anledning att Malmö är så pass formstarka och har ändå liksom någonstans befäst sin åttondelsplats, vilket är bara det imponerande i sig med tanke på den vändning man har gjort. Det är till stor del på grund av brorsorna där i Västerholm.
Ja, vi har kommit fram till frågor. Vi har bakat in rätt mycket frågor som det är. Men vi tar en fråga från min kollega här på Kvällsposten, Linus Wedmar, som har skickat in en fråga. Så vi fortsätter här lite grann på Skånespåret. Betänk att det blir Skånederby i kvartsfinal. Hur tror ni egentligen en sådan matchserie slutar?
Med tanke på att Malmö har hittat ett defensivt sätt att spela mot Rögle, framförallt de två senaste matcherna. Första matchen var jag nere i och gjorde, då var ju Malmö fruktansvärt dålig och Rögle var bra. Men lek med tanken 4-1, 4-2 i matchen till Rögle. Skulle jag vilja någonstans där. Rögle över en serie över 7 så kommer de liksom mala ner ett lag som Malmö med sin kompetens. De har ändå tuffhet också. Så att ta sig Malmö till kvart så är det alltså långt över allas förväntningar, det får man väl säga.
Ja, verkligen. Ja, men verkligen, verkligen. Det enda som man vill se i en sån match är vad sådana som Oliver Lauritsen och Emil Sylvegård kan göra med Rögle-lag i det fallet. Men Malmö måste knipa typ första matchen för att de överhuvudtaget ska ha en chans att rubba Rögle i det läget. Vi tar en fråga till. Det är Ulrika Sundler Lycke som skickar en intressant fråga. Hot och hat mot ledare, klubbar och enskilda spelare, klimatet i sociala medier och i verkligheten, vad är vägen framåt?
Ja, den är ju jättesvår. Alltså, jag vet inte, det känns som alltså, du ser hur samhället ser ut. Bara titta hur det, i politiken, hur man pratar med varandra i det. Liksom, det är ju ibland för jävligt. Och kommentarer som fälls kring de här. Jag är väldigt... Alltså när jag spelade, då var det någonstans i sin linda. Då var det ganska roligt med Twitter och sociala medier. För det var ett skönt gäng som hängde där, missförstå mig rätt, men det har ju smygt in sig rätt mycket aggressivitet, och det tycker jag det speglar mycket samhället också, så att tufft, och jag tror någonstans att som spelare eller ledare det enda vägen att gå det är att avstå sociala medier. Du kan aldrig vinna en diskussion, kan aldrig vinna någonting på sociala medier.
Skulle bank-ID på sociala medier vara en väg att gå, tror du?
Ja, det är klart det skulle vara, men det finns väl ingen sociala medieplattform som skulle vilja ha det, för då skulle de exkludera alla, jättemånga användare, så att, och då finns det ju kanske inte någon ekonomi i det heller att ha en social medieplattform på det sättet, så att, men visst hade det kunnat vara en för att få bort de trollen när man måste stå för vem man verkligen är. Jag har fått en fråga i mailkorgen här från Lena Eriksson. En fråga, den är riktad till dig, Johan. Johan, du avslöjar att Robert Olsson skulle till Skellefteå. Bara några dagar senare så var det en annan tidning som avslöjade också att Robert Olsson skulle till Skellefteå. Hur är det på avslöjandet? Kan man avslöja något som någon har avslöjat? Vad är ditt bästa avslöjande som någon redan har avslöjat?
Ja, nu är vi inne i den här tidningsdammen som den breda massan förmodligen skiter fullständigt i. Men vi har i alla fall fått en fråga om det. Så Nej, men alltså, så här var det. Jag och Adam Johansson, vi satt en fredag eftermiddag och fick loss den här nyheten att Robert Olsson var på väg att nappa på ett förslag från Skellefteå. Och sen var det ju, jag tror det var 6 dagar senare som Aftonbladet skrev att nu var det klart att han skulle lämna Djurgården. Så att har man någon detalj ytterligare så kan det väl vara okej att göra det, tycker jag i alla fall. Det är klart att man ändå reagerar när det sen kommer bekräftelse att nu är avslöjandet bekräftat och så här. Men för den breda massan så skiter de väl fullständigt i vem som var först, utan det är ju vi som får plaska i dammen själva vad gäller det egentligen.
Så att har du avslöjat, som Lena frågade, har du avslöjat någon som någon har avslöjat? Det är väl, det går ju så snabbt numera. Någon skriver på Twitter och så, för jag menar, om Aftonbladet i det här fallet, de satt väl också kanske med nyheten om Robert Olsson, samma sak som du sitter med nyheter ibland, som du blir slagna med någon minut, tänker jag.
Ja, Mirko Müller bland annat när han gick till Leksand, det var ju ett sånt tillfälle. Vi gör det hela tiden. När Matt Donovan gick till HV så var det jag som han före. Alltså jag menar, vi, som jag var inne på, vi plaskar någonstans ändå i samma damm. Och är det inte vår egen damm så är det ju i hockeydammen vi plaskar i. Så att det är inte ovanligt att vi sitter på samma uppgifter.
Ja Johan, då är det dags för tävling. Vad vill du ha? Du vill ha årtal, spelare eller klubb?
Oj, är det från din egen bank jag ska få välja nu?
Exakt,
alltså?
nu växlar vi upp lite. Eller växlar ner förmodligen. Det har varit bra frågor. Och den förra veckan där med Arlanda Wings, alltså jag ser mig fortfarande hakan bara falla ner till golvet. Men ja, det var en bra fråga. Från, jättebra fråga.
Ja, men ska vi fortsätta på spelarspåret då?
Det gör vi. På 5 poäng. Back född 1997 som varit med och förlorat en finalmatch 7.
Uff. Ja, det är ju, det känns ju brett. Vad är man då? Då är man 23, 24. Och finalmatch 7. Då, ja, då är det alltså en finalmatch typ 2016 till 2019. Någonstans där vi pratar. Nej, vi vågar inte.
På 4 poäng. Var det nära ögat att du tog den på 5?
Nej, det var det inte. Men jag har en idé nu när du drog den fjärde där då.
Vill du ge ett svar?
Ja.
Vi har fått ett svar på 3 poäng. Denna spelare har nyligen gjort en glädjande comeback efter en lång tids skadefrånvaro. Känner du trygg?
Ja, men nu känner man jättetrygg faktiskt.
På 2 poäng. Namnet till trots är han inte släkt med Brynäs målvakt.
Ja, men det känns jättebra nu.
På 1 poäng. Denna Marcus gjorde den gångna veckan sin första match efter den otäcka ögonskadan han fick för drygt 1 år sedan. Vem är det vi sökte efter?
Ja, det är Marcus Ersson som har gjort comeback i Västervik. Det är ju fantastiskt att se att han har kommit tillbaka på så hög nivå med den ögonskadan.
Ja, helt underbart. All kärlek till Marcus som har tagit sig tillbaka och kämpat, slitit. Måste varit brutalt tuff att få den typen av skada så tidigt i karriären. Eller oavsett när det är i karriären såklart. Men vill du på 5 poäng där då? Då är han ju född 97 och han förlorade i en match 7. Mycket olyckligt där för Brynäs del mot HV71. Och när jag drog den på 400, det kanske var lite enkelt. Det var nära ögat. Det var ju smällen han fick i ögat. Våldsamt otäck. Så att, kul att han är tillbaka i Västervik och önskar en lång fortsatt karriär. Och ja, vi får massa kärlek från oss, va Svensson?
Ja, och på tal om lång karriär så skulle jag faktiskt vilja avsluta podden med skicka en hälsning till en linjedomare som har gått på linjen i alla år här nere. I alla fall, det känns som hela 2000-talet har han gått på linjen. Vi pratar om 75, Roland Gilla. Har han dömt dig någon gång?
Ja, det har han nog gjort. Men jag kan inte komma ihåg någon sån här specifik situation. Men definitivt har han dömt. Ska han lägga pipan på hyllan eller?
Ja, men precis. Det är dags nu. Han kommer faktiskt att döma sin sista match på fredag i Hockeyallsvenska denna veckan. Jag fick absolut inte avslöja vilken arena han kommer döma på. Men han kommer gå sista matchen här på linjen på fredag kväll. Så att all kärlek till Roland Gille. Jag vet hur jäkla mycket han älskar sporten. Han har ju gjort det i stort sett bara för att han älskar hockey och jag har haft mina duster med roller och gnällt på något jäkla offside-beslut och liknande.
Släpp pucken!
Ja. Nej, det är all kärlek till Rolle, för jag vet hur mycket han älskar hockeyn och det finns lite anledningar till att han måste sluta som domare. Så att all kärlek till Rolle.
Så vill jag höra domare på din bredaste av stockholmska.
Domare?
Vi avslutar så. Grattis till en fin karriär, Rolle. Välkommen tillbaka, Marcus Ersson. Och vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.